Jag står inte liksom och säger att det är rätt, det är absolut inte det, men det är bara med, jag har inte kommit till den nivån där
Nej,
jag kommer cancella
jag
dig.
fattar.
Och jag har fortfarande What's Love på liksom repeat.
Take that, take that, take that.
Yo, yo, don't say that.
Okej, då är vi tillbaka för ytterligare ett avsnitt av
Vad sa du?
Med mig Pete,
med Josh och
med Rosie.
Hey!
Jag ville säga det där, vad sa du? Jag tränade literally på det i morse. När jag var och borstade tänderna, jag bara, ska jag säga vad sa du? Men det är bättre när ni två säger det. Så kan jag bara säga, vad fan sa du?
Välkommen Rosie,
yes.
Jag har fått höra att det är så man ska säga ditt smeknamn, inte som jag, Ross. Jag tyckte Ross passade också.
Ja, du var nära på att säga Ross precis där du sa Rosie. Men Rosie funkar jättebra, men sen också, det kan ju vara, Ross funkar. Men jag är inte den som har emot smeknamn, jag tar alla smeknamn egentligen. Så länge det är roligt och kul. Så, men jag får heta Ross ibland. Men idag heter jag Rosie.
Men välkommen, jag fick precis höra att du växte upp i Norrland.
Ja, det är
du
det.
Körde lite dialekt, jag blev helt ställd. Så varför pratar han sådär för?
Ja, men precis. Norrland, jag växte upp i Västerbotten. Nej, Norrland.
Ja, men det är...
Lycksele.
Och hur länge var du där innan du kom hit?
Vi jobbade 3 år.
Okej.
Okay. Det är ju första stoppet som jag berättade innan. Nu, så... 3 år och sen därefter flyttade vi till Södertälje.
Mm.
Och så var jag i Södertälje typ 1 år.
Mm.
Det var ju en upplärningsperiod.
Hur gammal var du när du kom till
Sverige.
Lycksele?
Ja. 13 år.
13? Ja, så var... mellan 13 och 16 Lycksele, sen till 17 i Södertälje.
I Södertälje.
Och sen, efter...
och sen flyttade jag därifrån till stan, till Bredäng då.
Ja. Mm. Jag som har noll erfarenhet av Norrland.
Ja.
Kan du berätta lite om skillnaderna där jämfört med när du kom till Stockholmstrakten?
Ja, ja men absolut. Vi Norrland, jag menar det är ju ett litet ställe. Människorna är mycket mer...
small town typ.
Ja, small town tillbakadragna. Det är liksom, det är kallt. Men då tycker jag att det är mycket... Alltså det är inte lika kallt som Stockholm. Ni vet ju också varför. Där är kylan annorlunda.
Mm.
Det är ju... Och... Det är alltid ljus på sommaren.
Okay.
Man får mycket mer ljustimmar på sommaren. Och så då kan du bara tänka dig som en 13-årig kommer hit till Sverige.
Från
Liberia.
Ja.
Och så vår första liksom, stopp, Lycksele, Norrland.
Mm.
Jag kommer ihåg, för vi flög ju till Stockholm. Nu blir det lite backstory. Vi flög ju till Stockholm. Och sen någon, nu vet jag vart det var. Men sen någon så här flyktinganläggning i Väsby tydligen.
Alltså,
jag visste inte att det var just där.
Och
så fick vi köttfärssås med spaghetti första gången.
Var det sån vattnig skolköttfärssås också? Ja,
det var absolut vattnigt. men det var mat. och så därefter då så flög vi till Lycksele.
Ja.
Och sen kom ledare och med någon buss. Samlade oss alla i den bussen och så körde oss till respektive hem.
Okej.
Okay. Ja, det är liksom, de hade ju liksom, det var ju värsta planeringen.
Ja. Och vilken årstid var det här också?
Det här var på sommaren, det är det jag kommer in till, det var just sommaren. Så när jag och min bror steg av bussen så var det, klockan var, jag tror det var 22, det är inte säkert jag sagt, men 22.00, det var 10 på kvällen i alla fall. Då var det jätteljus ute.
Ja.
Så när vi steg av bussen, jag kommer ihåg, literally, vi tittade på varandra och bara, vi kommer älska det här stället. För det var ju ljus! Det var ju ljus!
Det är skillnad från i Liberia. Jag har inte varit i Liberia, i Östafrika. Men i Östafrika, jag tog Tanzania och Uganda. Det är så här, det är ljus, det är varmt. Så vi tog en 6 och så bara...
Då blir det
släcks. Det är som någon legit släcker lampan. Mm-hmm. Jesus Christ, det är så mörkt. Så är det samma sak i Liberia också? Eller?
Ja, ja, bra. Och den tiden också. Och nu har ju Liberia lite mer liksom elledning och sånt här.
Mm. Mm.
Och så det kan finnas lite, det är inte lika mörkt, men den tiden också, det, alltså det, det blir mörkt, det är som den här mikrofonen.
Mm.
Alltså det är jag tittar inte på
helt kåsakt.
Ja, det är jag är ju rädd för mörker, och det är på grund av mycket liksom.
Så det, och hur var det chockerande då sen när vintern började komma och ljus, svett, situationen förändrades.
Ja, det var grejen. Jag kommer faktiskt inte ihåg så där mycket att det, alltså, du vet, där jag kan reflektera kring första vintern. För på något sätt så smög vi in i det.
Ja.
Jag menar, ja, vi smög ju in i det. Så vi hade ju den hösten, så vi blev ju lite mer. Och sen är man ju barn också.
Man tycker det är spännande kanske.
Ja, men precis. Och det var ju väldigt mycket. Det hade ju hänt väldigt mycket det året för mig.
Mm.
Jag menar, för just innan vi kom till Sverige så åkte vi till Guinea. För vi åkte egentligen från Guinea till Sverige.
Mm.
För jag vet inte om ni vet hur det här med flyktinggrejer fungerar. Man kan ju inte åka från det landet det är krig i.
Mm.
Utan du måste ju migrera till någon grannland.
Och
det, är där, det är där du kan söka. Det är därför det här med syriska flyktingar. De måste ju ta sig till ett annat land för att kunna ansöka om... liksom.
Vet du, jag vet faktiskt jättelite om det här. Jag tror lyssnarna också, så du kan förklara lite till.
Ja, men, det är intressant. Nu vet jag inte exakt mycket, men jag vet i alla fall att man kan inte, du kan inte söka från det landet kriget är, alltså, du befinner dig i.
Mm.
Du måste migrera till en grannland som har det här FN program och så vidare. Och då, där ska du gå och liksom skriva upp dig.
Mm.
Skriva upp det och sen då få någon biljett, så att säga.
Ja.
Men det var...
Nej, men så det var ju typ det. Så, så hela det året, på tal om att vintern inte var så chockande, det var ju för, det hade ju hänt väldigt mycket det året för oss. Jag menar, vi bodde i Guinea 3 månader, till exempel.
Mm.
Och liksom, för jag kommer ihåg det var, jag hade precis, antingen skulle jag fylla 13, eller hade, eller fyllde 13, men då... Först tog vi oss till Sierra Leone och sen från Sierra Leone bilade till Guinea.
Mm.
De här är grannländer ju, som ni förstår. Och sen därefter började vi ansöka om det här med alltså, flyktingsgrejen.
Mm.
För det var ju, hela det var tanken ju, men vi skulle befinna oss i Guinea för att åka därifrån. För man kan inte åka från Liberia.
Mm. Den här perioden, när du ser tillbaka på den nu, är det en traumatisk period eller... Eftersom du är barn och alla barn är olika, så, men kanske att jag inte, du såg det som ett äventyr. Hur upplever du den här perioden av att flytta från ett land till ett annat land för att komma till ett fjärde land?
Det var mycket spänning, det var mycket excitement, för det var, oj, nu ska vi åka, för vi var väldigt ihärdiga. Ja, men nu är det dags att lämna.
Mm.
Och vi hade ju försökt, det kommer vara jättelång om jag det kommer vara jättelång, men jag får väl kanske inte så djupgående, men den här perioden, din fråga, den här perioden, det var ju väldigt mycket som hände, men vi såg ju det mer som att nu ska vi till Europa, eller nu ska vi resa, nu ska vi sätta oss på en flygplan.
Mm.
För jag hade ju en kontakt med liksom familj utanför Liberia som var i Europa och USA, så det var det här, där är det bättre.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Så hela tanken var att vi ska till något bättre.
Yeah.
Så då såg man ju mer
fram emot
det på det sättet liksom. Och det var men så, sen traumatiskt väldigt länge var, jag skämdes ju för att liksom prata om sådana här saker, alltså berätta att jag var flykting och sådana saker. Jag vet inte exakt varför, men sen det bara kom på, men vadå, man kan ju vara flykting liksom. Vi alla kommer ju hit på olika sätt liksom. Så det är väl, det var väl en skam. Mer en skam än en trauma. Alltså just liksom den perioden.
Sen när du var i Sverige eller när du var i Guinea? Och...
Nej, alltså det var mer en skam av att liksom berätta öppet om just att ha varit en flykting.
Mm.
För jag såg inte mig själv som det.
Mm.
Det är det här saker som man berättar om, alltså till sig själv. Liksom. Mm. För det finns ju ingen anledning att skämmas över sånt.
Nej.
För det är liksom... Det är bara fall för mig. Jag bara, what the fuck? Mm. Och om du är flykting liksom.
Mm.
Du är inte svensk. Oavsett vad du gör.
Men jag undrar.
Liksom.
Jag undrar specifikt den här känslan. Kom den i samband med att ni kom fram till Sverige? Eller redan liksom under tidens gång som ni lämnade Liberia?
Nej, att vi kom fram. Att vi kom till Sverige.
Och bland svenskar då?
Ja, och bland svenskar.
Alla undrar säkert så här, var är ni från?
Precis.
Men bland andra invandrare då?
Då är det ju inte sådär. Men sen har väldigt mycket med mig. För jag hänger ju med allt. Alltså jag är ju den som passar i olika miljöer.
Mm.
Och eftersom att jag tror det kopplas väldigt mycket till hur jag har vuxit upp. Och eftersom de här liksom brytningarna i min barndom där jag får typ byta miljöer så snabbt och hänga med olika typer av människor. Det har ju gjort så att jag är alltid på någon sorts typ av...
Kameleont.
Ja, kameleont, definitivt. Men jag är alltid på någon form av voyage. Där jag alltid söker mig till olika liksom, grupper. Och det gjorde jag ju väldigt mycket i min tonår.
Mm.
Där det är det där bland jag träffade Josh med fotbollen
och
så. Med fotbollen och så. Så, nej, så just resan till Sverige, det var ju ingen skam. Men när vi kom hit, det är då det blev en skam.
Ja.
Det är då det blev en skam.
Man kan ju öppna upp sig kring... Alltså det kanske var en del drama kring det också, som du säkert nu har bearbetat och liksom kommit bättre överens, eller så här, underfund med. Men att det kanske inte, så här, det är inte alltid jag vill öppna och dela med mig om vem jag är. Till folk. Och speciellt om folk redan har så här förutfattade meningar. Okej, du är inte härifrån. Jag hörde på hur du pratar. Vart är du ifrån? Hur kommer det sig att du är här? Typ?
Ja, det här är kanske inte alls att det finns en koppling. Men jag reflekterar ofta om livet i Sverige. Och en speciell grej i Sverige som jag tycker Sverige är lite unikt. Att jag upplever att Sverige är ett land där det är väldigt viktigt att passa in. Det är inte en uttalad liksom explicit regel i samhället, men man bara känner av det väldigt snabbt. Och jag tycker att bland svenskar en väldigt nästan så här anxiety, att man vill inte gärna sticka ut, alltså, så att jag tycker väldigt många, jag har en teori bakom det, jag tror att i Sverige väldigt många tillhör medelklassen. Jag tror vi har en ganska, vilket är en fin grej, det är en bra grej att vi har. De flesta tillhör medelklassen. Det finns inte så många extremfattiga, det finns inte så många extremrika. Men med det kommer också i att folk vill liksom inte stå ut på något sätt. När det gäller åsikter. Ja, exakt. Jantelag. Jag tror jantelag kommer från det. Det är hur man klär sig. Det är vad man äter. Alltså, jag tycker det är väldigt viktigt bland svenskar. Jag tycker lite mer kanske bland så etniska svenskar. Så här, ja, men vi äter på en viss restaurang. Vi reser till vissa resor. När man kommer till kontoret, folk pratar så här. Folk vill liksom inte sticka ut med att de gör något ovanligt.
Men veckans mat ser det. På torsdag äter vi pannkakor.
Och jag tror kanske att det där kommer, alltså den där skammen, men jag vill inte vara flykting för att det är låg status i det här landet att vara det. Och...
Ja, men därför är det jag menar, jag såg mig själv, men jag pratar ju, jag kan ju, så jag har ju liksom, jag kom ju in snabbt in i skolan. Liksom för, när man kommer först så går man ju så här förberedelseklassen. Så efter typ 6 månader så började jag liksom svensk utbildning direkt, och så med språket, och så blev det så här, då säger man, men jag ska ju komma in i det här samhället, jag pratar ju så här, jag kan ju svenska igen. Alltså, förstår du? Så du ser det själv, så, men jag är ju typ svensk, så jag kan inte, kanske om jag förknippar mig mindre med just flykting, då kanske de kommer se mig mer som en svensk. Så det är definitivt någonting där med den skammen liksom. Men sen det är väl en resa som vi alla måste göra, för det är väldigt mycket handlar om vad vi, väldigt mycket handlar om vad vi säger till oss själva hela tiden liksom, det här rösten i huvudet, tänker jag.
Men då är frågan, känner du dig svensk idag?
Jag ska vara här, alltså när jag är det kommer låta så fel, men när jag är bland, när jag till exempel var i Liberia och jag bland många liberaler, då kan jag känna mig svensk på det sättet att jag tror det också är hur de ser mig, och det är ju mer det här, man har anammat det här individualismen som finns i den svenska kulturen, där jag typ man är inte så öppen, man är lite mer kall och sånt. Även fast jag är ju inte de grejerna, men det kommer mer fram.
I relativa termer så blir du det.
Ja, när man är med. Så jag känner mig mer liberian än jag är svensk egentligen. Än jag är svensk.
I Sverige.
Men sen samtidigt, jag vill också vara så. Alltså jag har ju levt mer och mer liksom livsstil här i Sverige. Så jag gillar vissa svenska grejer, vissa svenska kulturer. Så jag vill ju också känna mig svensk.
Vissa svenska saker, svenska tjejer.
Pitt. Vi hade en diskussion. Jag är barn i kappen idag. Det var bra. Det blev lite så här terapeutik och bara lite mer så här, prata om allvarliga grejer. Så det där skämtet, vi måste gå tillbaka till att skämta.
Mer skåns och tråkigt.
Jag tyckte det var jätteintressant. Jag har ju träffat dig några gånger, men jag kände inte till din livshistoria blir det. Det här är inte din livshistoria på 5 minuter nu. Men det är intressant att höra, speciellt höra någonting. Jag tror att de flesta som lyssnar har ju inte varit med om något sånt här. Nej. Och jag tycker det var spännande.
Ja, vi kanske inte ens känner någon som har varit med.
Ja. Vi byter ämne lite, vi byter spår.
Tju, tju.
P. Diddy. Är han cancelled eller? Eller är han på väg att bli cancelled?
Mitt problem är att P. Diddy har alltid varit verksam i bakgrunden i jättemånga grejer. Han släpper ett album som för mig legit kanske är en av de bästa R&B-albumen på ett väldigt, väldigt bra tag. Mm. Det som var otrolig.
Mm. Jag har det på repeat.
Sen kommer de här grejerna som har pågått, eller så här, det har ju hänt mycket grejer, han har försökt sälja och sånt. Jag är splittrad, han är inte cancelled för mig. Alltså hans musik är fortfarande grym. Alltså det är som du och R. Kelly. Kolla, jag slängde med dig på det spåret. Men R. Kelly, det är samma skit där egentligen, fast han är convicted. Jag skulle säga att P. Diddy inte är cancelled än, i alla fall.
Mm. Okej, okay. Två saker. Det ena är, jag kan ta den ena jättesnabbt. Jag är inte riktigt för den här cancelkulturen egentligen. Jag tycker att om någon ska bli det, det krävs ganska grova grejer. Och jag tycker också det är helt så här individuellt att bestämma vad du tycker att cancellering betyder för dig. Men, nummer två, bara en recap av någon av er. Vad är det han är anklagad för att ha gjort? Jag vet bara väldigt som rubrikerna här och där. Jag har faktiskt inte läst typ en enda artikel om det här. Men man ser honom i liksom Instagram-flödena hela tiden.
Ja, 50 Cent, det var det ganska roligt.
Ja, han är ganska rolig.
Men det, jag vet inte så mycket heller. Jag tror allting började med just det här med grejen med Cassie. Och att hon hade åtalat honom med en civil suit.
Mm.
Och det är ju mer, nu säger jag ju inte att det var hennes avsikt att det skulle vara en money grab.
Mm.
Men när man liksom åtalar någon civil.
Mm. Stämmer.
När man stämmer någon, liksom, de har ju civil lawsuit och sådana annat. Och när det är civil då är det liksom pengar som man kommer överens om pengar.
Mm.
Och det kan ju tolkas som att hon kanske liksom stämde honom för just pengarna bara. Och det tal, då kan ju vissa tänka så här: oj, hon vill ju bara ha pengarna, de här grejerna kanske inte har hänt. Jag kommer inte tala om någonting som det, för jag vet inte. Det man har hört lite på sociala medier, det är ju att det är lite konstigt. Har han gjort de här grejerna, så absolut, han ska bli åtalad. Men det säger ingenting till mig att jag kommer sluta lyssna på hans musik. För alltså, jag är inte den som liksom kommer bara, oj, han har gjort alla de här skumma grejerna. Med R. Kelly, jag tror vi snackade om det här. Med R. Kelly, då är det jobbigt att lyssna på hans musik. För man har sett de här dokumentärerna. Och man har förstått grunden. Eller grunderna till vissa av de här låtarna.
Texterna.
Vi har ju gjort det fett jobbigt att lyssna på.
Men
det är inte samma sak. Eller det har inte kommit fram att det är samma sak när det gäller Diddy.
Okay.
Man kan koppla bort det lite.
Okej, vänta. Vi pausar. Eller inte pausar, utan bara försöker vara noggrannare. För jag undrade, jag frågade såhär, vad är han anklagad för att ha gjort?
Mm.
För att
jag
tror det är, vad ska man säga, nyckeln till i mångas ögon om man förtjänar att bli cancelled eller inte. Alltså, vad är det man faktiskt har gjort? Och med R. Kelly så är det väldigt mycket att han har rövat bort i princip kvinnor och många gånger minderåriga kvinnor. Så det är en väldigt allvarlig grej att göra mot en människa. Ja. Okay? Så har vi P. Diddy nu. Jag kallar honom P. Diddy Puff. Han har så många namn. Diddy,
kallar honom Love. Brother Love.
Men Diddy då?
Love.
Om det visas, vad är det Cassie säger att han gjorde mot henne? För nu är det andra kvinnor också som säger, vad är det de anklagar honom för?
Ja, jag tror våldtagit henne.
Våldtagit?
Ja, men jag vet inte om det är rape så.
Men det var ju mot hennes vilja, sa hon ju. I The Lawsuit.
Jag trodde det var, jag trodde det var statutory rape.
Får jag bara, jag kan komma in med lite jurist, jag pluggade det, så jag kan säga, alltså skillnaden, det är samma system i Sverige, du har åtal, och det är det som staten gör, med en åklagare och polisen, och det är när du har begått ett brott.
Mm.
Och sen så kan du stämma någon i Sverige, och det är ett civilt, alltså då är det en privatperson mot en annan privat, eller företag mot företag, etc. Och det är så att då, dels är tröskeln, beviströskeln lägre. För alltså med brott så ska du oftast så här, beyond reasonable doubt ha gjort någonting. Alltså skadestånd, då ska du ha åsamkat mig skada genom en handling som alltså du begick kanske oaktsamt. Du behöver inte ha gjort det ens medvetet.
Mm, okay, ja.
Men det kan räcka med oaktsamhet. Mm. Och i det här fallet, om det nu är våldtäkt, det är ett brott.
Mm.
Och, men vissa brott, eller nej, alla brott har en preskriptionstid.
Mm.
Och i det här fallet, jag vet ingenting, men nu när du berättar det...
Nej, det var jag nog. Ja. Liksom, jag kan berätta de andra, eller berätta.
Men jag ska bara snabbt bara förklara. Ja. Men preskriptionstiden kan förklara varför det här inte är ett åtal där polis och åklagare är involverade. För det kanske har gått för lång tid sedan händelsen ägde rum för henne att kunna anmäla till polis och åklagaren går in.
Okay.
Men då kan hon fortfarande stämma i många fall.
Ja,
och då måste hon ta fram all bevis själv. Hon kan inte ta hjälp av polis eller åklagare.
Okay. Men var det så att hon hade något så här rape kit? Något sånt här, jag vet inte exakt vad det är för någonting. Men att det är något så här där man typ samlar in bevis efter.
Jag vet inte heller.
Alltså efter akten inte.
Men det fanns mycket mer.
Okay. Fortsätt.
Jag är inte mer liksom inläst i det här än, men jag hade tittat på DJ Academics.
Ja.
Det är där jag fick den nyheten.
Det är tredje
part. Han hade slagit henne, han hade utsatt henne för där han typ tvingade henne ligga med andra människor.
Aha,
Så vad heter det då? Jag vet.
Mot hennes vilja igen eller? Hon vill inte.
Ja, hon påstår ju. Alltså, hon påstår ju nu att det var mot hennes vilja liksom, och liksom introducera henne till liksom droger väldigt tidigt, för hon var ju rätt så ung när hon träffade honom.
Mm.
Alltså, och hon kände sig att det var hennes bas. Så hon kände sig under honom liksom, och hon var tvungen att göra. Hon kände sig tvungen att göra de här grejerna.
Ja, men det är en maktposition.
För att hon hade förlorat liksom dels hennes kontrakt och all hennes liv blev kontrollerad av honom.
Mm. Så och Cassie, för de som inte vet, är ju musikartist. Hon är känd, hon har en jättestor låt, Me and You är en stor singel. Jag vet inte om hon hade fler. Ja, den är tung.
Så här är det. Det är synd om de här grejerna har hänt henne på. Det är synd. Men jag tror också väldigt mycket som kommer efter den här Cassie-grejen kan vara att folk vill bara få pengar.
Mm. Men i de här stationerna, jag tycker själv att det är väldigt intressant att, det finns säkert en jättebra förklaring, jag vet inte vad det är, jag har inte hört, jag har inte heller fördjupat mig, men att en person kommer ut och så kommer massa andra ut, som med Tiger Woods. En kvinna sa, ja, men jag låg med, alltså 100 kommer ut.
Mm.
Och det verkar alltid vara så. Och den stora, om man ska vara cynisk, motivationen eller drivkraften är ju pengar. Det förstår jag. Men man måste ju också bevisa att någonting har hänt oftast. Precis. Så alla de här kvinnorna som kommer nu måste ju för att få pengar kunna bevisa att det undrar jag om de...
Alltså, vissa gånger så kan han ju väl också settle. För det blir så här, oj, han vill inte, du är hans...
Publiciteten,
exakt. Han vill inte liksom, väldigt mycket hand om hur andra, eller hur publiken ser på det. Liksom. Hur han ser ut här och folk är ju väldigt snabba på att cancela på. Jag tycker, just nu, han är inte cancel för mig, i alla fall. Jag säger inte att, jag hoppas verkligen inte att hon har gått igenom de här grejerna, men tyvärr, eftersom att de har kommit så här långt så kanske det finns någon form av sanning i det också. Och det är synd för henne. Jag står inte liksom och säger att det är rätt. Det är absolut inte det. Men det är bara med, jag har inte kommit till den nivån där jag kommer cancella det. Och jag har fortfarande What's Love på liksom repeat. Mm.
Take that.
yo, don't say that. jag såg en video. Eller en sån här meme. Någon graf som skulle precis alltså kommer bli känd och så vidare. Så satt han precis som vi sitter med några andra grabbar och han bara frågade om råd. Han bara, är det någonting som jag behöver liksom akta mig för nu när jag är ny i branschen liksom? Då säger Ryan, en annan grabbar bara, ja, stay away from that, take that mansion, stay away, don't go there. så de varnade honom för att inte festa, för att inte gå på Didi-festen.
Ja.
Stay away from the take that mansion liksom. Det var helt roligt. Så de säger take that, alltså I'm not taking anything. Helt sjukt. Men jag kan inte prata mer om det här Diddy faktiskt, för jag vet.
Nej, jag vet inte heller någonting.
Jag tycker det är
så. Jag brukar bara vänta tills man vet. Alltså, när sånt här händer, för mig, min inställning är, det kommer komma, den första perioden, det är bara massa spekulationskvaller och hit och dit och memes och så här. Jag skrattar åt dem ibland och, men så väntar jag bara, till slut kommer sanningen fram förhoppningsvis. Jag väntar bara på den tidpunkten. Det kommer ta ett tag.
50, han är rolig.
Har han något emot det? Är det därför han gör det här? Alltså sen tidigare, har de ett groll eller någonting?
Ja.
De har det, eller?
Alltså, jag tror om han väljer att hata dig så kommer han hata dig.
Vem, 50
ja,
eller?
Ja, det är ja. Såhär.
Men det är skitkul för att han är en annan...
Han gör det väldigt bra också.
Men det är en annan makt, person med makt, 50. Så det är kul när en annan... Mm. Ja, men om även om Diddy inte har gjort det här... Va? Jag kanske kommer ångra mina ord nu. Men även om Diddy inte har gjort det här, så är det lite kul att göra skoj av situationen. Som 50 gör.
Ja, men att någon åtminstone pratar, för det är jättemånga som är tysta liksom. Ja. Det är så här, alla är rädda om deras jobb och så vidare.
100%.
50 är ju typ det enda som faktiskt säger någonting. Och ja, det är roligt och det kan verka som mobbning. Men det är, någon måste ju prata ut, för alltså, det har ju gått det här. Det var ju samma sak med R. Kelly. Alla visste ju att han kissade på barn. Men ingen sa ju någonting tills det här MeToo-grejen liksom, på riktigt.
Dave Chappelle.
Ja, vi hörde ju det väldigt mycket. Det blev ju ett skämt. Det var ju så accepterat. Alla bara, ja men han gör sådana där saker.
Dave Chappelle och Boondocks. Boondocks gjorde nära av R. Kelly också.
Du vet inte South Park också det?
Jag kollade inte så, men kanske.
Nej, ändå så sket vi i det. Det var inte allvarligt. Förstår du vad jag menar?
Men cancelkulturen var inte en grej då. Ja. Egentligen på samma sätt. Men ja, alltså man vet ju att många i branschen håller på med shit. Det är ingen hemlighet så. Men sen att liksom, vad man tolererar. Jag kan vara en sån person som faktiskt försöker se skillnad på konst. Eller konsten de utför och personen i sig. Jag kan vara så typ när det här med Chris Brown och Rihanna och det händer. Jag var så här, jag håller inte med om det Chris Brown och gör eller typ vad han gjort. Men hans musik är fire.
Vänta, kan vi göra en snabb? Vi går snabbt igenom några namn som är liksom i hetluften. Michael Jackson. Alltså min fråga är, förlåt innan jag börjar. Frågan är, lyssnar ni eller lyssnar ni inte?
Lyssnar.
Jag har minst en vecka på år som jag måste lyssna på Michael Jackson.
Okej, bra. Då går vi igenom. Jag är med. R. Kelly.
Där är det lite svårt faktiskt.
Det är faktiskt
det började med att jag skete i, men sen nu är det jättesvårt.
För mig är R. Kelly, han är skitbra. Alltså, helt ärligt, han är typ en av the goats. Alltså, hade inte allt det här hänt, man hade hyllat honom tills dagen han dör. Och sen när han dör så hade det fortsatt ännu mer.
Vad är svaret?
Det är till svårt att lyssna på I Believe I Can Fly. Alltså hur?
Man har skitmycket så här bra cook-up.
Han har bra cook-up music.
Cook-up music, perfect. Jag har en cook-up playlist och typ hälften av den är cancelled för R. Kelly.
Jag vill höra era svar egentligen.
Ja, okej. Till och från.
Jag har inte lyssnat på honom.
Det måste vara
jag
eller nej.
Jag säger ja.
Jag har inte lyssnat på honom det här året.
Jag har börjat lyssna.
Jag har börjat lyssna igen.
Ja,
okay, Chris Brown.
Ja, jag lyssnar.
Jag kommer inte sluta lyssna på Chris Brown. Nej. Det han gjorde var fel.
Jag pausade faktiskt ett tag. Jag hade jättesvårt att förknippa eller så här.
Men är det för att du såg bilderna på Rihanna?
Ja, exakt. Ja. Alltså jag hade jättesvårt att förlika mig med en person som sjunger så mycket om kärlek och som typ smashed upp hennes ansikte eller la sin hand på hennes ansikte. Jag hade jättesvårt för det ett tag. Men sen, jag tror att i samband med att hon själv förlät honom och så kände jag, men om offret har förlåtit honom, då har jag också möjlighet.
De gjorde också den här dokumentären. Han har såklart så mycket han har gjort där efter och Rihanna förlät honom och alltså, men jag känner fortfarande folk som bara, nej, fuck Chris Brown. Du missar på hur mycket musik som helst. Och han blir ju...
Men det kan man säga, det är inte poäng att man missar musiken.
Alltså grejen, nu är det kanske inte på det nivået. Och jag menar så här, vi måste låta människor växa. Jag säger inte det här är rätt. Men på riktigt liksom, tänk dig, du har levt. Jag säger inte att ni har gjort saker på den nivån, men alltså, ni vill ju ändå inte vara held accountable för saker som ni kanske gjorde på misstag för typ 12.
Ja. Alltså jag har aldrig gjort fel.
Ja, precis. Precis som alla andra som fortsätter att cancela Chris Brown här. Alla vi har ju gjort fel någon gång. Det spelar ingen roll vilken grad det är. Alltså jag säger inte att slå en person är bra. Jag säger bara att han var också ung. Vi måste låta honom växa.
Liksom. Han var typ 17, tror jag.
Ja.
Nästa person. Tory Lanez.
Tory och som bangers.
Det är inte poängen egentligen, men för det är ju de första två jag nämnde är ju ännu större bangers.
Ja, vi måste jag lyssnar på Forever Tour.
Nu Jakob, alltså du är ju lyssnar, men vi måste ju hur pass Kulpans bedömningen. Alltså hur allvarligt var det med mening han gjorde det.
Wow,
hon är större än honom. hon heter Stallion.
Jag tyckte det hade varit roligt med en failure story, typ ett tillfälle, nämn ett tillfälle när you're feeling yourself och det går katastrofalt fel.
Ja, jag tror jag har haft många. Jag kommer inte
ihåg. Rose var det kungen av det där.
Nej, har du någon som...
Alltså, det är det. Jag kommer inte... Jag har ingen som jag typ kommer ihåg.
Ska jag berätta en som du har?
Säkert. Dessutom, han kan alla mina feelings. För han säger det till mig hela tiden. Så säger det nu.
Jag skojar.
Men jag har säkert jättemånga.
Jag skojar, jag kommer inte på honom.
Jag kommer inte ihåg. Men om jag får typ dra en så här... Snitt, generellt. Det är liksom, det är mer oftast when I fumble the bag. Liksom.
Oh my days. Typ, den här killen är kungen av det där.
Mm. Egentligen, det jag typ blir för exalterad, alltså excited, när jag ser att folk, att det finns möjligheter där ute. Ja, precis. Ja, när jag ser att det finns möjligheter där ute, men jag blir för virrigt i huvudet. Jag bara, ah, men if she wants it, somebody else wants it. Så jag kommer fokusera på andra. Och så, om jag ser också att jag får något, jag kan aldrig bara hålla mig till en och close the deal.
Vänta nu, för att du använder lite så här ord här som jag vill att lyssnarna ska förstå.
Ja, men det är sant, jag pratade mer.
När du sa fumble the bag här, jag fattar det, nu jag vet vad du pratar om, men förklara lite vad du menar för lyssnarna som inte hänger med.
När vi är ute och jag ser en brud som apparently vill ha mig.
Apparently. Jag älskar den.
Ja, men så i mitt huvud, jag bara, okej, om hon vill ha mig så finns det andra som vill ha mig här också. I'm feeling myself in that moment. Då går jag vidare till något annat istället för att fokusera på det som är 100%. Det är ju så man fumble the bag. Det är ju så man
fumble the bag. Vänta. En tjej som i ditt huvud apparently vill ha dig.
Nej, inte i mitt huvud. Alla ser det.
Alla ser det. Ja. Dina polare bara, Rosie, kolla den här tjejen. Hon ger dig blicken.
Ja, det är bekräftat.
Okej, din nästa reaktion är att inte gå fram till henne. Är att gå till en annan tjej. Eller din tanke är att inte gå fram till henne.
Klassisk Rosie. Oh, jag ska bara gå och köpa en öl. Sen försvinner han. Och man bara,
varför det, Rosie?
Nej, men alltså,
the grass is greener on the other side.
Och det är jättedumt, för it's not. Men det blir så här. Återigen, nu är ju det här inte så här skämmigt.
Nej.
Som frågan är. Men det var bara det jag kunde koppla det till för. Vi brukar oftast prata om det här, jag och Josh. Ja. Och jag tänkte, varför det är, jag tror det är mer så här. Det är det här hunting. Nej. Jag vill hunt.
Hans ego.
Oh, definitivt också. Det, jag menar, kom igen. Det ligger ju väl någonting i det. Men också så här, jag vill ju hunt.
Uh-huh.
Så jag vill ju jaga någonting. Så direkt när jag känner att jag inte behöver jaga.
Uh-huh. Men,
I'm giving out. Nej, det här är inte bra. Ja, det är inte bra.
Jägaren, Rosie. Är du jägaren?
Men grejen, jag är inte värsta jägaren heller. Men det är den här känslan. Det är ju liksom den här känslan av att jaga efter någonting. Uh-huh.
Men nu när du har kunnat sätta ord på det fenomenet som sker, du kanske har kunnat det länge, inte kanske bara i detta nu. Är det här gamla Rosie eller här current Rosie?
Nej, det är current. Med all growth som finns.
Är det sant? Det är liksom, we still have growth. this is as far as we've come, really.
Bro, we came very far, but it's still here. Den är här fortfarande.
Har du missat någon som du har ångrat efteråt? Den där tjejen, that was a keeper. Alltså från
fire, bro. Ja.
Okay.
Definitivt. Definitivt. Jag kunde ha varit gift nu med 3 barn. Och jag ska prata fortfarande med min ex. Vi kunde ha varit där nu. Det här fortfarande är kompis med min ex som vi pratade om innan. Jag kunde ha varit gift, 3 barn. Och Josh still friends with my ex. Det kunde ha varit så. Vi kan inte.
Det där är ett separat ämne. Vi kan gå in på det. Och ämnet är egentligen vad för regler gäller typ för en kompis när hans polare har gjort slut med sin tjej. Får man fortfarande vara kompis med sin polares ex?
Jag vill bara declare här. Inget sånt här.
Nej,
det är Rosie och hans spekulationer. Bara för att jag är en vänlig person så tror han att jag, när de gjort slut efter 10 år och haft barn, att jag skulle bara, aha, du gjorde slut, vi gjorde slut med det.
Ja, men det är egentligen det. Det är egentligen det.
Men jag har inte sagt någonting om det.
Mm.
Men okej, tillbaks. Okej, så det här, och ändå så, okej, så vi säger ikväll, om du skulle gå ut, bara helt hitta på exempel, hypotes här. Okej, du är ute och du ser en tjej som, eftersom du bara har utseende att gå på, hon alla boxar hon tickar om. Men och dina boys är bara, shit, hon, den där tjejen, hon ger dig blickar ändå, Rose. Vad gör du i en sån situation? Går du köper en öl?
Grejen är också så
här. Han bara,
It's too easy.
Hon tickar alla mina boxar till 99%.
Nej, jag kommer ju uppenbarligen gå fram till henne och check.
Alltså, ja, uppenbarligen, alltså, det gör det.
Jag kommer gå. Men nu är jag ju... Nu är det stabilt här. Nu sitter jag och pratar, men sen är jag ute lite intoxicated och så vidare. Så jag kan inte tala för vad Rosie är.
Är du en modig person när det gäller att gå fram till tjejer?
Jag önskar jag var det mer. Jag är faktiskt
inte. Du är modigare än många, skulle jag säga. Du är modigare än mig.
Det är så. Ja, ja, ja. Jag tycker ändå att...
Alltså, han dricker, han får sitt alter ego. Uncle Coco, som
de kallar.
Det är... Uncle Coco, han är... Tänk dig den här farbron på ett bröllop.
Farbror på bröllop börjar inte så bra.
Nej, it's good. Och han dricker. Och han börjar, du vet, shake his head, svinga höfterna. Och då bara tar han tag i varenda kvinna runt om sig och kan så dansa och så svinga runt och sånt.
Tjejer, om ni gillar sånt absolut, där, säg till om det här.
Absolut, man, jag blir ju lite mer modigare. Men till, jag önskar jag var mer modigare, för jag tror... Att vi måste ju våga gå fram lite mer. Jag tycker att jag läkar där. Jag
finns det någon, och det här kanske också går till dig, Josh. Mm. Samma fråga. Men finns det så här situationer som du önskar? Här önskar jag att jag var bättre på att gå fram till en tjej.
Ja, vi har pratat om det här.
Mm. Om jag säger en tjej som jag tycker är fin, jag önskar jag gick fram till henne direkt och liksom sa det till henne. Kanske inte att du är fin, men typ...
Men jag menar det, typ...
Du är intresserad.
Alltså utanför nattklubbs eller barmiljö.
Det är det jag menar.
Finns det situationer där alla, du är
jag
inte så bra.
Jag kommer ihåg vissa, alltså, till exempel, jag typ satt på...
I veckan?
Ja, men i veckan?
Ja, nu i veckan.
Aha.
När vi var på Juk.
Ja, det är så. Men jag kommer inte ihåg den där, men jag kan säga den jag kommer ihåg.
Okay,
så jag satt på, du vet, vänta på perrongen där. Och så kommer det en tjej fram. Och så kommer det en tjej fram från, jag tror det var Tekniska högskola. Säger du, jag kommer ihåg fortfarande idag. Hade glasögon på sig.
Nej, vänta, om du säger tid och plats, hon kanske hör det här.
Jag
och
hoppas det.
Och ska hon göra det liksom
hon en. Hon kommer inte göra det, hon kommer säga he wasn't man enough. Tony Braxton.
Man vet aldrig.
Fuck that bitch.
Man vet aldrig. Men vänta, droppa tid och plats också.
Ja, men det var, jag vet inte.
Tekniska högskolan.
Det var Tekniska högskolan, jag satt där.
13 februari 2014.
Men det här var literally, jag tror jag ringde det precis efter. Och vi hade någon diskussion där. För det blir så här, det kändes som att oj, jag lät precis min fru gå förbi mig utan att reagera. Förstår, alltså det var den känslan liksom.
Det hade kunnat vara Craig David 7 days, du vet.
Ja, men precis, så man måste våga. Alltså, jag ser det kommande. Jag ser, alltså bror, jag önskar jag kan bli bättre på det här. Jag tror att vi måste bara gå ur.
Fortsätt med scenariet, jag avbryter med mitt fel.
Så jag sitter och väntar på tåget. Hon kommer ju liksom mot och ska ta tåget och så sätter sig. Liksom, hon satt inte bredvid mig, men hon gick förbi mig.
Mm.
Jag tittar på henne, hon tittar på mig.
Mm.
Vi sa någon form av hej, alltså såhär.
Mm.
Såhär, I acknowledge you are here, you acknowledge I'm here. Men min huvud, alltså jag kunde inte släppa det. Jag ställde mig inte upp och gick fram till henne.
Yeah.
Alltså, shoot or shoot, I did not shoot that day.
Yeah.
Det var sämst alltså.
Vänta, men hoppade ni på samma tunnelbana?
Nej, hon gick ju bredvid, hon gick förbi. Och jag borde ha reagerat när hon liksom, du vet, när jag fick det här.
Men jag kan relatera till det här, för det känns jävla hundigt att följa efter. Jag tyckte du var jättevacker, jag var tvungen att ställa mig upp och följa efter dig. Och man vet aldrig vilken reaktion du kommer få, hon kanske bara säger,
Nej, alltså grabbar, jag måste ge er lite tips här. Det finns olika sätt att inte verka vara en hund i såna här situationer.
Mm.
Alltså,
mer tips,
alltså. En av reglerna är löjligt. Men en av grejerna, man ska ju aldrig approacha bakifrån. Så att i den här situationen, hon har redan gått förbi dig och det är först liksom sekunderna efteråt som du bara, shit, jag borde ha öppnat min mun. Det är inte för sent än.
Mm.
Det bästa är ju såklart att bara reagera instinktivt, spontant när du har ögonkontakten. Men det är svårt ibland, om man inte har gjort det förut.
Mm.
Så det är lite av en muskel som man måste träna upp.
Mm.
Och, man kan väl säga att jag har tränat det. Länge sedan, det var länge sedan. Gamla Peter. Men i alla fall, okej, så då säger jag att hon har gått...
If I rule the world, Peter. det är bra, man. Jag tycker det är bra. Jag ger det. Du ska våga.
Ja. Så det tipset jag har här då, att liksom, hur ska man rädda situationen?
Ja.
nu kanske lite speciellt med tunnelbana, du ska ju verka som att du ska ta tunnelbanan, så vad gör du där? Men du kan ju fejka att du pratar ett samtal. Och sen så, du vet när man går, alltså man pratar telefon ibland, man kan ju gå på en perrong, du vet man kan bara
fram och tillbaka.
Mm. Så då skulle jag kanske, om hon fortfarande är på perrongen, då skulle jag bara låtsas att jag pratar telefon, bara, okej. Hej bror, så du inte, jag väntar ju på det här. Du kommer sent, okej, jag väntar på det här på perrongen, jag väntar till nästa, bara låtsas att du har ett samtal med någon som ska komma, han är inte här, så du måste vänta. Sen har du gått i kapp henne, förhoppningsvis, hon kanske har stannat. Du vänder dig om nu, du går förbi henne först och sen så går du tillbaka. Om du får den här ögonkontakten, och även om du inte får det, men nu kommer du framifrån istället. Då kör du någonting så här. Det, nästa grej är lite svår, vad säger du? Men jag tycker allt bättre att säga någonting. Säger jag, du, hej, vad... Låter så kräft såhär.
Men starta konversationen, jag tänker, det är det du säger.
Om du ser att hon tittar på det blir lite lättare, då kan du säga hej, och säger hon hej tillbaka. Du, jag... Och om du inte har något bättre att säga, säg bara, du förlåt, jag gör inte det här vanligtvis, men jag såg, du ser väldigt fin ut, eller du ser väldigt trevlig ut, och jag vet inte, jag vill liksom inte störa dig, så jag tänkte bara kolla kort så här, om du vore intresserad att ta en kaffe eller en drink någon gång med mig, jag kan ta din liksom, social media, inte nummer, tjej gillar inte att ge ut nummer nu för tiden.
Jag märker att vissa ger ut Snapchats.
Så ek.
Men jag tror att det handlar mest om att de vill kunna blocka dig snabbt. Det är lättare med social media än med mobilnummer. Men whatever, fråga bara om kontaktuppgifter.
Du säger att man ska köra om och vända tillbaka. Det är det jag
frågar. Alltså, frågan är att du ska komma framifrån så att de ska kunna se dig. För att det här kan jag säga, it's been tried and tested, doesn't work. Alltså komma bakifrån och då blir de oftast bara rädda. Och bara, vad fan är det här för jävla liksom, snubbe?
Picture. Big black man coming from the back.
Det är jag.
Så, för vissa är det precis det de föreställer sig. På ett bra sätt.
Har du någon liksom, som Peter frågar liksom, med det här embarrassing moment?
När det gäller att ragga?
Eller? Inte ragga, men Peter, jag tänker din fråga.
You're feeling yourself och du gör och sen så bara...
Så du
jag är ganska suave. Nej, doesn't happen. I only shoot my shot when I know I can make it.
Men det är det, alltså jag och Josh är lika här. Inte här, men jag menar jag och Josh är lika på så sätt att vi är båda väldigt sociala. Men han brukar säga till mig att han är blyg, men jag ser inte det i honom.
Jag är blyg.
Nej, men det är det, jag ser inte hur, för han är ju den som, han har mer energi än mig.
Om jag ska spekulera hans blyghet, så skulle jag säga att den, nu vet jag inte om det är så här, men den där jag skulle kunna tänka mig att den finns är inte interaction friendly, men interaction beyond, med romantisk, alltså att flirta verkligen. För jag tror Josh är säkert jättebra på att vara the good guy friend och skratta och sådär, men att sen ta det till Mac, där tror jag att du kanske skulle kunna vara blyg.
Okej, men det är faktiskt...
Det är inte helt fel faktiskt.
Det är faktiskt det är väldigt spot on typ.
Ja, du stannar i en comfort zone som många killar gör förresten. Och det är då oftast många killar blir friendzonade också. För de tar aldrig vidare till något flörtigt.
Jag brukar friendzone också.
Och jag säger inte att jag vet det, utan jag bara skulle... Om jag fick gissa så...
Jag skulle inte säga, du har nog helt rätt i det där. Det finns flera, men det finns tjejer som har sagt så här: jag vet inte, du bara friendzonar mig typ. Jag bara, Det blev så natural att jag bara typ råkade göra det. Och jag tror inte det handlar om att jag inte tycker om någonting med en viss person, utan det bara kommer till ibland. So we gotta wrap this up. Tack så mycket för att ni lyssnade. Följ oss gärna på våra sociala medier.
TikTok, Spotify. WhatsApp, det hörde jag på att säga.
Peters nummer?
Nej, jag menade såklart Instagram. Följ oss på att vara sorry podden och följ oss och ge oss en like och ge oss en rating och dela med era vänner.
Yes, Rosie.
Yeah.
Det börjar bli mer och mer en regular här.
Ja, men jag säger till dig, det började som en stand-in och nu är jag här igen.
Nu är du stand-out. Anyway, thanks allihopa. Ha det så bra.
Ha det bra, hörni. Hej.